Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Investpodden. Välkommen till Investpodden med
Ronja
och Ted.
Ett till frågeavsnitt. Det här är jättekul, Ted.
Jag har inte fått sett frågorna ännu, så här ska bli väldigt spännande.
Tack alla som har skickat in frågor via investpodden.se.
Ja, tack så mycket.
Okej, då drar vi igång.
Nu kör vi.
Välkomna tillbaka till Investpodden. Vi har ju fått in en hel del frågor från er, men först så tänkte jag, Ted, kan inte du berätta lite om vad det är du gör? För om man går in på din, nu höll jag på att säga din Instagram, men det är det ju inte, din LinkedIn, så står det ju att du håller på med en fundraising just nu.
Just det, jag håller på att samla upp pengar till en större fond. Tanken är att vi ska få upp 500 miljoner kronor, som är vansinnigt mycket pengar.
Ja, jag fick en hjärtinfarkt när jag... För första gången du berättade för mig så sa du 50 miljoner.
Ja.
Och jag blev lite svettig i armhålan och bara såhär, åh gud, 50 miljoner kronor.
50 miljoner pengar. Är också extremt mycket pengar.
Ja, och sen när du sa 50 miljoner euro. Åh gud, ja, hjärtinfarkten där. Ja. Ja. Men vad är det till för?
Ja, absolut. Och det man ska ha klart för sig då, att de här 50 miljoner euro då, eller 500 miljoner kronorna, det räknas ju som en liten fond. Mm. Alla vi vanliga sparare som sparar 500 kronor i månaden eller 100 kronor i månaden sparar ju till fonder som är gigantiska. De fonderna är flera miljarder.
Mm.
Och oftast när man samlar in pengar eller då försöker resa en fond som är någonting inom riskkapitalvärlden, så pratar man om åtminstone kanske 1,5 till 2 miljarder kronor.
Mm.
Och är det större så kallade buyout-fonder, private equity kallas den delen också, då är det alltså upp till tiotals miljarder.
Mm.
Så det här med 500 miljoner som är extremt mycket pengar, alltså förstår hur många glassar man kan köpa för 500 miljoner kronor. Det är extremt mycket. Det är fortfarande då en väldigt liten fond i de här sammanhangen.
Så vad är fonden till för?
Jo, fonden är till för att det blir vår tredje fond som vi har rest på Stockholms affärsänglar. Och de första två fonderna var jättesmå, ska jag säga. De första var ju då, och jag skulle säga, första fonden var ungefär på 8 miljoner och den andra fonden ungefär på 25 miljoner. Mm. Och den här är på 500 miljoner och den är till för att saminvestera med andra affärsänglar, precis som vi gjort innan.
Så bara det är bara privatinvesterare i den här fonden då?
Nej, det kommer inte vara. Men vi kommer att saminvestera med privatinvesterare som investerar tidigt. Då. Utan tanken är att den här fonden som är lite större, då, den täcker upp ett gap. Det finns vad jag kallar för då, ja, en del kallar för dödens dal, lite dramatiskt.
Ja, just det. Det är från Silicon Valley, eller hur?
Ja, det är från Silicon Valley. Ah. Och det är ju det området när ett startup behöver mer kompetens, nätverk och oftast mer pengar för att klara sig.
Mm.
Och här ser vi att de pengarna vi samlat ihop hittills med våra affärsänglar och den lilla, lilla fonden som vi hade sedan innan. Det räcker inte till, utan vi behöver mer pengar. Framförallt inom life science, alltså medicinteknik, diagnostik. Och där vi har fantastiska entreprenörer i Sverige, måste jag säga.
Mm. Ja, vi har ju Uppsala och Karolinska. Och... Ja,
absolut, och även skulle vi veta nere i södra Sverige, nere vid Lund och Malmö. Mm. Och även täcker över till Danmark, där väldigt många svenskar också arbetar inom det här området.
Så det här gapet då som du pratar om, det är att först så kan en bolag få en investering från då till exempel Stockholms affärsänglar.
Ja.
Och sen när de ska bli uppköpta eller ta sig fram längre fram, så då behöver man jobbat fram sin teknik eller vad det är nu, deras produkt. Och de menar att där finns det då ett gap någonstans där det inte finns tillräckligt med kapital.
Ja, så är det. Okay. Så oftast när ett bolag först söker sig lite mindre pengar när man startar upp, då går man till vad man kallar för friends, families and fools, kallar man de tre F-en. Ibland säger man founders istället för fools, som menar att det är ungefär samma sak. Ursäkta mig, kära entreprenörer, jag har ödmjukhet inför vad ni gör, men man måste vara lite galen när man gör det för andra tredje gången i rad, måste jag säga. För ni är helt otroliga. Mm-hmm. Men så att det är första oftast där man går till familjen eller de nära och kära och investerar eller hittar investerare. Och det kanske ni har, ni som har lyssnat på det här, någon god vän som säger, jag har en idé, kan inte du vara med och satsa på den här? Och jag behöver 10 000 eller 50 000 eller 500 kronor eller vad man nu behöver. Mm.
Och vi 500 kronor, det är ett billigt bolag, investerar
jag. Jag tänkte säga just precis att vi som har barn, vi har ju ibland, som är lite kreativa, de kommer ju ibland och säger, du, jag skulle behöva 500 kronor och baka bullar och sälja, kanske.
Ja. Entreprenörsbarn.
Ja, mina barn har gjort det några gånger. Är de smarta så går de till mamma först och ber henne köpa ingredienserna, sen bakar de och säljer. Ja. Då är det gratis.
Ja, nu vet ni det om Teds familj också.
Ja. Nåväl, men man går då tillbaka till då den här fundraisingen som bolag. Då är det så att man hittar de här första kanske upp till 1 miljon, hittar några affärsänglar. Det går ju ganska bra. Mm. Och nu de sista åren, så du vet sen innan, ni som har lyssnat på det här, så crowdfunding har ju blivit ett ganska stort fenomen här. Och i Sverige så kan man då, och där kan man ju få kapital från 500 000 kronor till kanske upp till 20 miljoner och kanske ännu mer. Mm. Men det är inte alltid vanligt, utan man kanske en halv miljon eller upp till någon miljon, som är ganska genomsnittligt, skulle jag tro. Mm. Det här ändras ju hela tiden, ska jag säga, ju fler vi är som crowdfunder. Mm. Men sen kommer ett gap någonstans när man ska in mellan, säg, 3 till 15 miljoner kronor. Mm. Och det beror lite grann på hur långt det här bolaget har kommit. Mm. Och är det så att ett bolag som ett medicinteknikbolag, de har inte fått grejerna godkända, de har alltså ingenting att sälja ännu.
Och med godkända menar du?
Godkända utav Läkemedelsverket att få liksom tillverka eller sälja det här. För det här, det är ju massa tillstånd som ska till, tack och lov för oss.
Och det är dyrt.
Och det är väldigt dyrt. Ja. Och det är personalkrävande. Mm. Kompetenskrävande, och då behöver man lite mer pengar. Mm. Och då visar det sig att affärsänglar ibland kan komma ihop och hitta pengar, som till exempel Stockholms affärsänglar, innan upp till kanske 5 miljoner, 10 miljoner. Det finns några enskilda family office, kallar man det för, familjer som är lite mer pengar. De kan gå upp med ännu mer pengar, men de måste ju verkligen tro på den här idén du har. Och sen ska du träffa de här människorna som kanske inte är helt lätta att få tag i. Mm. Och då saknas det pengar sen därifrån, även när de har kommit in då. Så saknas det fortfarande pengar för att få den här stora genombrottet. Och innan de faktiskt stora riskkapitalbolagen tänker så här, men aha, nu vet jag att det här är ganska säkert att satsa i. Mm. Vilket är lite kul eftersom det är ett riskkapitalbolag, men det är kanske en helt annan podd.
Riskkapitalbolagen vill ta risken när risken är mycket, mycket mindre.
Ja, nu är det olika riskkapitalbolag, ska jag direkt säga då på det där. Att, jag raljerar lite grann om det och säger att riskkapitalbolag tar inte tillräckligt med risk. Men det finns absolut de duktiga riskkapitalisterna som gör det. Mm-hmm. Men man är lite bättre på det där i USA än vad vi är här i Sverige.
Men kanske kan bli inspirerade av USA där då?
Ja, så vi ska ta väldigt mycket risk. Och de som investerar i den här fonden kommer vara en del affärsänglar som investerat med oss tidigare. Och sen så letar vi efter då familjer, förmögna familjer som vill investera och komma åt den här så att säga life science-marknaden som det heter, industri och även då IT, digitaliseringen som pågår, där vi har extremt bra deal flow. Men framförallt vill vi också komma åt institutioner som inte har investerat det här ännu. Mm. Typ då pensionsstiftelser och sånt. Och sen om vi kommer lyckas eller inte, det har vi ingen aning om. Så att jag får väl sitta här och skämmas som en hund om 6 månader när jag misslyckas eller inte kommit längre än vad vi gjort idag. Men som det ser ut nu ser det väldigt positivt ut.
Eller så kanske vi firar.
Det är klart vi ska fira, eller
hur? Okej, men om man då investerar i den här fonden, säger du att jag vill investera. Mm. Kan jag vara med och styra vilka bolag den här fonden investerar i, eller har jag något säg då överhuvudtaget, eller är det du, Ted Elvhage, som har makten och väljer vart pengarna ska gå, eller hur funkar det?
Ja, riskkapitalfonder fungerar ju olika, men ofta är det så att man lämnar över pengarna egentligen till någon som säger att trust me, I will fix this. Och det, därför är man ju väldigt noga med vem det är som kommer sitta och bestämma om de här. Mm. I vårt fall så kommer vi ha affärsänglar med oss. Så att om du till exempel, Ronja, då gick då vår certifieringskurs och blev certifierad affärsängel och jobbade i fonden, då skulle du ha en ganska stor möjlighet att påverka vilka investeringar vi gör också. Mm. Och i det här så har vi precis nu certifierat 20 stycken affärsänglar som lite djupare, lite mer, och samtidigt jobbat med oss än 3-5 år, som kommer vara med i fonden och välja ut då. utan att de investerar så mycket. Men för flertalet personer så får man egentligen bara lämna över pengarna och hoppas att de här personerna gör rätt för sig.
Där sa du också någonting intressant, det här med att bli certifierad affärsängel.
Ja.
Är man då certifierad Stockholms affärsängel eller hur långt räcker den här certifieringen?
Ja, det är en bra fråga. Egentligen med certifiering och affärsängelutbildningar är ju ganska nytt.
Mm.
Och det finns inte så många ställen som gör det. Man kan gå enskilda affärsängelutbildningar och bli diplomerade. Vi har, finns en jättebra organisation i Sverige som heter Connect som faktiskt gör det här.
Mm.
Och då får man lära sig grunderna i vad man behöver veta om investeringar och affärsänglar och sånt då. Och den här certifieringen jag talar om, den är ju Stockholms affärsänglars certifiering. Man får alltså, det är nästan 2 års tid, inte full tid då, men tid där man går med mentorskap och utbildning för att lära sig hur investerar man och tar hand om och hjälper entreprenörer att lyckas.
Mm.
Men ska man på en officiell certifiering, då ska man ju nästan till Palo Alto och träffa The Kauffman Institute som är liksom det globala superinstitutet för hur man lär sig att investera i riskkapital.
Mm, men sen så har ju USA, sen det här är ju lite sidetrack, men de har ju helt andra kvalifikationer för att få kalla sig för affärsängel i USA än vad det är i Sverige.
Ja, men så är det. I Sverige så, för att överhuvudtaget få investera i den här typen av investeringar som vi talar om nu, då, så är det så att då måste man klassas utav Finansinspektionens
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Definition då, eller egentligen EUs definition på vad vi kallar för semiprofessionell investerare.
Mm.
Och det betyder att man åtminstone är redo att investera 1 miljon kronor, att man har det att investera. Och det är ju inte för alla.
Nej.
Det är ju långt ifrån crowdfunding vi pratar om för vem som helst att komma in.
Mm.
Och sen så krävs det lite mer. Man ska ha gjort ett antal investeringar själv i ett antal bolag.
Mm.
Och man ska visa att man vet vad man gör så att man inte blir lurad av någon som säger ge mig pengarna så trollar jag.
Mm.
För ofta så trollar de bort pengarna i de fallen. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man ger pengarna till.
Absolut. Bra, vi ska hoppa in här på frågorna.
Ja.
Vad finns det för exit-strategier om man har investerat i ett onoterat bolag? Och vilken är bäst?
Just det, wow. Ja, bäst är ju jättesvårt att svara på, så jag får återkomma om den alldeles strax. Då. Men om vi börjar med vad kan hända då? Det är den ena... Ja, just nu står det strategi då, men det finns ju exitvägar. En exitväg är att man går konkurs, ska jag säga direkt. Det kanske inte är en strategi, men det är ju faktiskt en ganska stor möjlighet här. Den är bra om man har en strategi för att undvika då, så jag förstår att det var inte riktigt det som var frågan.
Nej, jag tolkar inte det riktigt.
Nej.
Eller som så. Nej.
Men sen när man investerar finns det lite olika saker. Det ena är att man kan... Ja, antingen så kan bolaget då bli uppköpt av ett annat bolag. Det kanske är det allra vanligaste.
Mm.
Vad man kallar för merge acquisition eller företagsförvärv eller ja, något liknande. Då.
Mm.
Det är ett annat bolag som köper din teknologi eller köper det här bolaget helt och hållet. Och då brukar det finnas investeraravtal, någonting som heter drag along.
Mm.
Vilket betyder att de eller egentligen 2/3 av alla ägarna säger att nu ska vi faktiskt sälja till bolag Y. Då måste du sälja också fast du egentligen inte vill. Och förhoppningsvis så kanske de bestämmer ett pris som du också är okej med för att de själva också vill sälja sina delar av aktierna. Så ett sätt är att sälja till ett annat bolag. Det är det absolut vanligaste. Ett annat sätt är att man introducerar det här på en marknadsplats, typ då Nasdaq är det som är mest känt, eller NGM, Nordic Growth Market, eller Alternativa, eller liksom, det finns ett antal sådana noterade marknader i Sverige. Och det är också ganska vanligt, faktiskt vanligt vad man tror, speciellt de små, mindre reglerade marknaderna. Och med mindre reglerade menar jag att det är väldigt mycket arbete att vara noterad. Man ska informera, det finns regler för hur mycket man ska informera och hela tiden. Och det får inte ta för mycket fokus från bolaget då. Sen finns det ju ibland en klausul att om du investerar i ett bolag och tänker så här, det här bolaget, det här ska bli världsledande. Men sen blev det inte det, utan det blev liksom Ted på hörnet här borta. Och då känner du så här, jag kanske inte vill vara ägare på Ted på hörnet. Och då kan man ibland ha skrivit in en klausul som säger att det här bolaget får köpa tillbaks mina aktier för samma pris som jag köpte dem för, plus 8% ränta eller 10% ränta eller vad man kommer överens om. Så det är också ett sätt då. Och sen finns det ytterligare ett sätt, och det är då att det kommer in andra ägare i bolaget som säger så här att Ted, visst är det trist att vara här bolaget? Kan inte vi få köpa dina aktier? Eller tvärtom, du säger att det här är ett jättebra bolag, köp mina aktier också så äger ni ännu mer då. Det är inte alltid de andra aktieägarna vill göra det, ska jag säga. För att man vill ofta att pengarna ska in i själva det bolaget och inte till någon enskild person. Personligen tycker jag att det är ganska bra om både investerare och entreprenörer får exits eller delexits på vägen. För då kanske de pengarna kommer tillbaka till ett nytt startup någon gång. Min tanke. Men ungefär de vägarna.
Du rörde ju lite vid det här precis. Men nästa fråga är, om man har investerat och hamnar i en situation där man måste få ut pengarna tidigare, hur gör man då?
Ja, man bönar och ber. Nej, det är ju svårt. Alltså pengarna är ju fast till den dagen du får ut dem. Och ingen kan egentligen tidsbestämma det här. Om du inte har satt en option på något sätt, att du har en säljoption och säger att... För det kan ju hända att du kan ha haft en säljoption, men det låter som att den här frågan kommer från någon som sitter fast och vill komma ut. Och där är ju problemet att vill man komma ut i förväg så får man ju inte alltid fullt pris för de här aktierna. Och lättaste sättet är att man skickar ut till styrelsen och säger jag vill sälja mina aktier. Och oftast finns det hembudsklausuler så att det måste gå ut till de interna ägarna först. Och då så får man se om någon vill köpa dem. Är man inte nöjd med det priset, då kan man ju faktiskt då, som jag såg någon göra, lägga ut på Blocket. På Blocket, ja jag vet, det är helt fantastiskt. Men här, kreativiteten är stor. Här, köp aktier i det här bolaget, det här är innehaven, eller så här ser det ut liksom.
Och här är cykel på köpet.
Ja, det är kanske det som får affären att trilla igenom. Bjuder på en stereo eller... Ja.
Okej, vad är nyckeltal för något?
Det finns ju massa nyckeltal. Nyckeltal är ju ett tal som på något sätt beskriver hur det går för företaget. Så ett nyckeltal skulle till exempel, om man köper vanliga aktier på börsen, då tittar man på PE-tal, kallar man för, alltså P-Erik då, alltså profit delat på earnings, eller price delat på earnings. Och det betyder liksom hur mycket kostar den här aktien jämfört med hur mycket jag tjänar på den. Och det kan ge en indikation, det är ett nyckeltal, så kan jag jämföra olika aktier och säga att den här är bättre än den andra. För det kan ju vara så att en aktie kan vara till exempel då kosta 50 kronor och ge 5 kronor i vinst. Då är PE-talet 10. En annan aktie, den kan ju då kosta 100 kronor, så den är ju dubbelt så dyr. Men den då har en earnings på 20 kronor, och då är PE-talet då 100 delat på 20, alltså 5. Och då kan man tänka sig att det är mycket bättre än det här andra. Så att det finns massa olika sätt att titta på nyckeltal då. Och det finns olika nyckeltal man tittar på. Försäljning, price per sales, PS-tal kallar man det för till exempel. Man tittar ibland på current ratio och sådana saker. Hur mycket skulder har vi till förhållande till intäkter eller tillgångar? Så att man vet att om alla skulle säga ge oss våra pengar idag, kan man betala dem eller inte? Och nyckeltalen varierar ju väldigt mycket. På aktiemarknaden så får man ju hjälp genom att titta på ja, det brukar vara listade vilka som är viktiga utav de här nyckeltalen. Medan på onoterat så är det ju väldigt olika för olika ställen. Ett nyckeltal om man hyr ut till exempel kan vara vakanser. Hur många procent av det här huset är uthyrt och för hur länge? Mm. Har man 50% vakanser i ett hus kan jag säga att det är obra. Det är bra med 0% vakanser. Mm. 0% betyder att allting är uthyrt. Ja, jag vet inte förklara det saken.
Jag tyckte bara att det var så härligt att säga just obra.
Ja.
Okej, hur stor är en typisk första investering i ett onoterat bolag?
Menar du från bolagets sida eller som investerare?
Ja, det vet jag inte, jag fick en fråga så här. Som investerare kan jag tänka mig.
Ja, okej då. Det där kan variera lite. Man får nog vara beredd att betala lite mer eller investera lite mer. Är det crowdfunding till exempel, då kanske det kan vara en tusenlapp eller ett par tusen som man går in med.
Mm.
Och så kanske det räcker alldeles utmärkt. Men är man privat investerare, alltså man är några få stycken som gör det här, och alla andra investerar 500 000 kronor eller 250 000 kronor, då är det sällan som man själv får investera under 25 000 kronor på ett bräde. Men om du vänder på det, om du är entreprenör och tänker, hur mycket min första investering, hur mycket pengar måste jag oftast samla ihop till min första investering?
Mm.
Så varierar det precis lika mycket. Men oftast där så är det mellan 500 000 till 2 miljoner.
Mm.
Och anledningen till att det inte är 10 eller 20 miljoner, att du kanske inte behöver 10 eller 20 miljoner på en gång. Utan du vill kanske öka värdet på ditt bolag då innan du tar in mer pengar.
Mm.
Mm.
Är det viktigt att den egna entreprenören har investerat pengar i sitt bolag för att få investerare?
Det där varierar ju lite grann. Ibland är det viktigt. Och det är ofta som man är tveksam om någonting annat.
Mm.
Men om det är ett bra case och en annan entreprenör som inte tar ut speciellt mycket lön utan liksom mer eller mindre jobbar gratis eller för minimilön för att bara kunna betala sin hyra, då spelar det ingen roll. Men om det är någon som är mångmiljonär och tar ut jättehög lön, det är klart att då börjar vi andra undra, men om du har pengar, varför satsar du inte egna pengar för?
Mm.
Så det här beror ju väldigt mycket på situationen då. Men det hjälper ju om en entreprenör satsar egna pengar.
Mm. Det är ju en fin indikation.
Ja, eller hur? Ja, skulle inte du känna dig lite tryggare om det? Om du visste att entreprenören, han satsade det han hade liksom,
jo, men i det här bolaget. Det visste jag när jag satsade första gången.
Ja, du visste det.
Ja.
Det kändes väl ganska bra.
Absolut.
Ja. Sen vill man ju inte att en entreprenör ska bli för utsatt heller. Man vill ju att han ska liksom fatta rationella beslut och vettiga beslut.
Mm. Nej, men det fick mig att slappna av.
Ja, det gjorde det.
Absolut. Finns det någon ångerrätt om man sagt att man ska investera men inte hunnit signa? Och noterat bolag här då igen.
Ångerrätten. Det beror på avtalets utformning kan vi säga då.
Ja, men säg att du har ett bolag här och sen så skakar vi hand efter lite champagne här. Att, jo, men jag vill också vara med, jag ska också investera. Det här blir jättebra.
Men för det första, i Sverige gäller ju muntliga avtal. Om det inte är fastigheter, då är det bara skriftliga avtal som gäller. Så där kan det ju bli en fråga om att bevisa för vem vad som har sagts och inte sagts då. Och i vissa prospekt, som det heter, när du får ett sådant här erbjudande, så står det då att det här gäller bara, du får bara teckna förutsatt att pengarna kommer in på bankkontot.
Mm.
Och då är det ju okej att dra sig ur, för du har inte betalat in pengarna ännu.
Mm.
Och då kan det ju finnas en sån möjlighet, för att det var så det var avtalat. Men för det mesta i Sverige i alla fall så gäller ju muntliga avtal. Så säger att jag ska investera, så är det som gäller. Sen kan det vara svårt för mig att bevisa att det faktiskt var så.
Mm.
Mm.
Vad betyder drag along och tag along?
Just det, men innan vi, bara en reflektion på det du precis sa då.
Ah.
Sen är det så att ingen entreprenör vill ha en ofrivillig investerare heller. För att de ställer bara till en massa besvär senare.
Ja, det är tråkigt.
Ja, jag bara tänkte på liksom idén
party att pooper.
En sak är vad lagen säger och sådär. Men alltså, sen i slutändan så måste det vara en schysst affär och folk måste komma överens. För att jag tror att du sa det vid något tillfälle innan, det är som ett giftermål liksom. Och man vill inte tvångsgifta, det kanske är lagligt i vissa länder, men jag tror inte det har funkat någonstans någonsin.
Nej, vi vill att det ska vara kärleksfullt.
Ja, det ska vara kärleksfullt. Ja, åt båda hållen.
Alltså, det är ju bra. Ja. Jag har ju läst lite projektledning.
Ja.
Det kanske du också gjort. Men pratar om den första förälskelsefasen. Alla tycker om varandra och projektet är jättekul och allting är bra. Och man behöver det där, för det är bra energi för gruppen.
Ja, men det är det ju förstås. Ja,
jättejobbigt om man ska stå, det är nästan under pistolhot. Du måste vara med. Ja, det blir ingen bra stämning. Det är lite jobbigt att gå på möte då.
Nej, jag håller med dig. Ja, förlåt. Du är inne på
nästa. Ja, det var bara sista frågan här då. Drag along och tag along. Vad betyder det?
Just det. Så att, om jag börjar med tag along så betyder det att om du och jag äger aktier i ett bolag och så står det i vårt aktieägaravtal att jag har tag along rätter och så lyckas du då få sälja dina aktier till de andra delägarna för 100 kronor styck. Då är det så att då har jag en rättighet att tagga lång. Jag har liksom fått tagga med dig här och följa med på den. Och då är det så att då kanske inte du får sälja alla dina aktier för att de kanske bara vill köpa 10 stycken. Och det var dina 10. Men om du och jag äger 50% valor av det här bolaget, då gör man en prorata grej. Så att då måste de köpa 5 av mig och 5 av dig till det priset. Så det gör att jag får hänga på. Så om du har hittat en affär, då får jag hänga på dig här.
Gulligt.
Ja, eller hur? Det är gulligt. Ja, så tack för det, Ronja. och drag along, det är det andra då istället. Att om du nu hittar en bra affär och den vi ska sälja till, eller som du vill sälja till, säger att men jag vill ha alla aktierna här. Om tillräckligt många i bolaget röstar för det, då även om jag är lite motvillig och sitter i mitt hörn här med armarna i kors då, så måste jag ändå följa med. Och det är för att det kanske är ett bra för bolaget och det kanske det här bolaget kommer inte köpa om inte de får köpa alla aktierna till exempel. Så det är skillnad mellan tag along och drag along. Och det här är ju jättevanligt. Så här har man ju alla aktieägaravtal onoterat.
Bra, tack Ted för alla svar.
Ja, tack för alla frågorna.
Tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att skicka flera frågor till investpodden.se på vårt kontaktformulär.
Jättebra, hej så länge.
Ha det bra, hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.